Ja, det är spännande tider som vi lever i och med att det bara är 15 minuter kvar tills Nobelpriset i litteratur året 2019 kommer att delas ut. Och det här är givetvis en stor stund för alla bokälskare och vänner av litteratur. Med mig har jag två representanter ur den här kategorin, kulturredaktörer och litteraturexperter här på Svenska Yle, Anna Dönsberg och Marit Lindqvist här i studion. Hej på er!
Hej, hej!
Hur pass nervösa är ni nu då på en skala från 1 till 10, för ni har ju varit med förr, ni har ju följt med de här utnämningarna i många år.
Nå, extra spännande är det ju i år för att det kommer två pris på en gång. Så jo, ganska sådär femma. Mm.
Ja, och jag tänkte sådär att jag brukar vara så cool, lugn, men nu inser jag när jag står här att kinderna börjar hetta och det börjar pirra lite i magen, så att ja. Nu stiger tempen.
Ja. Vi brukar ju alltid, nu som då träffas då ni kommer in hit, det är mycket priser som delas ut längs med året egentligen, men Nobelpriset är ju givetvis den här riktigt tungviktaren i det här sällskapet. Och jag tänkte att vi ska kunna börja värma upp lite redan nu inför det här och titta tillbaks lite på vad som egentligen har hänt och vad som har hänt i kulisserna här nu fram till den här stunden klockan 14 den här dagen då vi egentligen får veta. För det har ju varit en himla soppa. Ja. Det här med Svenska Akademin och det här vi ju pratat om i flera år egentligen.
Ja, alltså om någonsin så vet folk att det finns någonting sånt som Svenska Akademien som man uttalar så det med i-en i slutet. Och egentligen så, om vi tar en liten sån här tillbakablick, så var det ju alltså i november 2018 som journalisten... 2017 som journalisten Matilda Gustafsson i Dagens Nyheter publicera 18 kvinnors redogörelser av hur de har trakasserats av den så kallade kulturprofilen. Då höll man sig till det namnet, men sen framkom det ju alltså att det var Jean-Claude Arnault, ledamot Katarina Frostensons man. Och då reagerade ständiga sekreteraren Sara Danius precis som man ska. Hon kontaktade en advokatbyrå som skulle undersöka akademins andel i det hela. Så gör man i en PR-kris. Men hon var kanske lite väl snabb i svängarna för de här herrarna i kabinetten. För därmed ansåg en del i akademin att hon hade överskridit sina befogenheter eftersom det ansågs att en ständig sekreterare ska utföra vad akademin vill, inte agera självständigt. Och det här ledde då till en maktkamp inom akademin. Och det är ju det som vi ältade i april och i maj i fjol. Och summa summarum så ledde det till att 7 kvinnor och en man har utgått från akademin. Och det i sin tur betydde då att akademin plötsligt var så få att de kunde inte välja till medlemmar eftersom man då innan kung Carl Gustav trädde till och ändrade på stadgarna så skulle de bara ha fått... De kunde inte välja in innan de här människorna hade dött eftersom man var där invald på livstid. Men då så ändrades stadgarna att man kan utgå. Och då passade också de som under åren inte har gillat akademins verksamhet att sticka.
Mm. Och det är ju det att det var ju dels de här anklagelserna mot Jean-Claude Arnault, de här om sexuella trakasserier och övergrepp och våldtäkter. Men sen fanns det också misstankar om att någon inom akademin har läckt namnen på blivande Nobelpristagare i förväg. Och att det har förekommit vänskapskorruption i utdelningen av pengar, stipendier till exempel. Då den här kulturplattformen Forum som makarna Arnault och Frostenson ägde, den fick ett årligt bidrag, även om Frostenson också satt i Svenska Akademin. Så här fanns väldigt många saker som gjorde att det blev en megakris när allt det här kom upp till ytan och man i offentligheten fick kännedom om de här sakerna.
Och det märkliga med den där akademien är ju då att allt vad de gör är hemligt. Det finns alltså ingen som kan ställa dem till rätta. De anser sig ju också ekonomiskt vara helt fristående från allting. Staten betalar ingenting, även om det nu kan man kunna läsa i svenska tidningar inte är helt sant. Staten betalar nog en del. Och under den tidigare ständiga sekreteraren Horace Engdahl så köpte de mera lägenheter. Det fanns mera att dela ut till vänner och bekanta, vilket det lite visade sig att det hade hänt. Så Det blev alltså alldeles för mycket kulturell makt och också delvis finansiell makt hos en grupp människor som ingen kunde avsätta.
Nej, och det är ju lite intressant om man tänker att alltså Svenska Akademins alla dokument och mötesprotokoll, de är hemligstämplade för evigt. Men Nobelkommittén, som då alltså de som föreslår pristagare, Nobelpristagare, deras protokoll är hemliga i 50 år. Så att där sipprade ju så småningom ut sen information om hur man har diskuterat sig fram till olika pristagare med 5 decenniers fördröjning dock.
Mm. Ja, här kunde vi ju ännu klargöra det, alltså att Nobelstiftelsen, inte kommittén, men de stiftelsen är de som har pengarna. Och Svenska Akademin är de som läser författarna och delar ut pengarna. Det uppdraget fick de alltså i början av det här århundradet. I förra århundradet, början av 1900-talet. Och de sa det i fjol att nu har ni inte vårt förtroende. Vi kommer inte att ge de pengarna åt er att dela ut. Så därför är det nu två i år.
Mm. Vad har hänt nu då? För nu ska det ju ändå delas ut, inte bara ett utan två priser. Mm. Marit?
Ja, det som alltså hände var ju att Nobelstiftelsen så ställde akademin mot väggen och sa att vi hotar att ta det här priset ifrån er. Och det är ju ett väldigt prestigefyllt pris. Det är ju nästan det priset som Svenska Akademin är känt för, även om de gör väldigt mycket annat också. De hotar till exempel ge det till Kungliga Vitterhetsakademin. Och i det läge så kom man överens om att man inte delar ut ett pris år 2018. Man skjuter fram det och därför delar vi då ut, eller vi, Svenska Akademin delar ut två litteraturpris i år. Ett för fjolåret, 2018. Och ett för 2019. Mm. Och man ställde också som krav att det kommer externa experter in i den här Nobelkommittén. Tidigare så har Nobelkommittén bestått av 5 Svenska Akademien ledamöter. Men nu har man alltså 4 ledamöter från Svenska Akademien plus 5 externa. Och det var också ett krav på att alla som har haft någonting med den här konflikten och krisen att göra skulle utreda ur den här Nobelkommittén, läs Horace Engdahl. Mm. Han var den som fick stiga åt sidan. Så att idag så leds den här Nobelkommittén av Anders Olsson, som var en sån här interimistisk ständig sekreterare. Han är ordförande. Och från akademin sitter Kristina Lugn, Per Westberg och Jesper Svenbro i den här kommittén. Och sen har man då 5 externa sakkunniga som är ett antal litteraturkritiker, en förläggare och författare. Och det som är lite intressant i det här sammanhanget är att medelåldern har sjunkit drastiskt. För de här ledamöterna, deras medelålder är 75 år. Men de externa experternas medelålder är 47. Mm. Mm. Och där i synnerhet är 2 ganska unga kvinnor med. Så att jag är övertygad om att den här externa expertgruppen säkert haft en stor någonting mycket att säga till om i valet av de här pristagarna nu.
Men det är inte ganska fräscht det också att man får lite nytt blod in i de här raderna?
Alltså de facto så var det enda rätta. Ingen hade längre förtroende för de 5 personerna som satt där i den akademin. Att de efter allt detta skulle kunna ägna sig helhjärtat åt att välja vem som har så att säga skrivit den bästa boken eller har det bästa författarskapet. Mm. Så det fanns ingen annan möjlighet.
Mm. Marit Lindqvist och Anna Dönsberg har jag alltså med mig här i studion. Om 7 minuter får vi veta vem som vi tar hem då. Eller vilka 2 som får Nobelpriset i litteratur. Och det är alltid lite roligt att tippa. Och Anna, du kom in här redan med 2 böcker i din hand. Och då får jag ju en spontan känsla av att du har en viss känsla av att någon av de här kanske skulle kunna ro hem det.
Nej, vet du, sällan är man på så halt golv så när man ska gissa vem som vinner Nobelpriset i litteratur. Eftersom det ju sträcker sig över allt. Det kommer ju in förslag till akademin och det har kommit under årens lopp. Och det finns massor av namn på de listor de har där. Och det sträcker sig från alla språkgrupper som bara de har hittat någon som kan översätta. Så att,
men kan ni ge någon namn då?
Nej, men det som jag tycker är lite intressant i det här diskuterats mycket om att ha det här priset tagit skada. Jag tycker att man ska skilja mellan Svenska Akademin och Nobelpriset i litteratur här lite. För att det här priset är världens största litteraturpris. Och jag tycker att den författare som tilldelas det ska vara glad och lycklig. Att få den här ärkänslan och inte känna att någon slags skamfullhet över att oj nej, jag fick det här priset, vad ska jag göra med det? Men det finns ju författare som har sagt redan på förhand att de inte vill ha det. Som till exempel Jamaica Kincaid som har sagt att nej, jag vill inte ha det, vad ska jag göra med det? Och då är frågan att när Svenska Akademin ringer upp och säger att vi har tilldelat dig det här, kan man tacka nej? Vågar man tacka nej? Det har hänt en gång. Jean-Paul Sartre, den franska författaren, han tackade nej för att han ville värna om sitt oberoende. Och den ryska författaren Boris Pasternak 1958, så han tackade ja. Men den sovjetiska myndigheterna tvingade honom att tacka nej. Mm-hmm. Så det skulle bli intressant att se.
Sen är det ju alltså inte första gången som det delas ut 2 på en gång. Det har ju hänt redan 5 gånger tidigare under det här prisets historia. Men här passar nog på att säga att skulle ni ha frågat mig så tycker jag att 2018 hade någon kunnat lämna bort helt enkelt. För att jag tycker att krisen var så stor att det är en liten att släta över att dela ut två i år.
Men hur stor kris är det här nu då sen i det stora perspektivet? För jag tänker, men nu har vi ju snackat jättemycket om akademin och det här uteblivna Nobelpriset så här. Men jag menar, jag tänker om 10 år, vem bryr sig? Kommer någon ihåg ens det här något mer? Att jag tänker att om man skulle liksom avsäga sig eller inte ta emot det här priset, är inte kanske lite av en miss det då, istället för att man är listad som en Nobelpristagare?
Jag håller med. Jag tycker att det skulle vara lite av en miss. Jag tycker inte att det här priset ska lida. Jag tycker att det här är ett jättefint pris. Men det som jag tror att är jätteviktigt är att Svenska Akademin lite öppnar upp. Och att deras maktfullkomlighet faktiskt granskas. Det är ju den som har lett till det hela. Men här ska man ju också komma ihåg att medlemmarna i Svenska Akademien alltså inte själva har gjort sig skyldiga till brott, utan det är en person utanför akademin som har gjort det. Så att hela bygget så att säga ska rasa på grund av en man låter ju heller inte riktigt förnuftigt.
Mm. Mm. Ja, och det här, vad var det jag skulle säga? Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Men det är klart att det här priset ska stå för sig, det tycker jag absolut. Och jag tror att i synnerhet 2018 års pristagare kommer att bli väldigt symboliskt viktig. Jag tror att Svenska Akademin som försöker tona ner betydelsen av just det årets pris, alltså man kommer att läsa in väldigt mycket symbolik i det här, både i 2018 och 2019. Det finns de som säger att de kommer att välja väldigt slätt strukna namn, författare som inte väcker några större känslor. Jag tror tvärtom att de kommer att vara modiga och välja riktigt fräscha namn.
Mm. Nå, som sagt, alldeles strax så kommer vi att veta hur det går. Klockan 14 så får vi veta vem som tar hem Nobelpriset i litteratur både för året 2018 och 2019. Och vi kommer givetvis att följa med det också här i Ylvega. Precis som vi hörde här i nyheterna så går alltså 2 Nobelpris i litteratur ut det här året. Ena för året 2018 och det andra för året 2019. Och med mig här har jag kulturredaktörerna Anna Dönsberg och Marit Lindqvist. Och ni nickar lite sådär, jaha, ja, det får till den och till den och till den. Vi skulle kunna, för den som just nu har knäppt på radion, vem är det som får de här priserna?
Ja, alltså 2018 pris går till Olga Tokarczuk som är en polsk författare. Och 2019 pris går till Peter Handke, en österrikisk författare. Och ja, när det gäller Peter Handke så kanske det finns någon som piper äntligen, men Olga Tokarczuk har väl inte funnits så länge på listorna, även om hon är alltså nog en väldigt berömd författare.
Det är hon, ja. Det som kanske kan vara lite förvånande är att Svenska Akademien väljer 2 europeiska författare. De skriver ju inte på engelska i och för sig. Det har akademin fått kritik för, att man ofta väljer folk som skriver på engelska. Jag hade nog trott att man kanske skulle ha sett bortom Europa i de här åren, men man valde att titta in i den centrala Europa. Och båda författarna är nog ganska kontroversiella. Olga Tokarczuk är en författare som står lite i opposition med dagens polska makthavare. Hon har fått mycket kritik för att hon bland annat skriver om den judiska befolkningen som utsattes för förföljelser i Polen. Och Peter Handke igen.
Ja, han är då kontroversiell, kunde man säga, nästan motsatt orsak. För han tog parti för serberna under Jugoslavienkriget, eller i alla fall efteråt. Han har skrivit en bok som heter Eine winterische Reise zu den Flüssen Donau, Sav, Morava und Drina oder Gerechtigkeit för Serben. En vinterresa i dessa landskap och rättighet för serberna. Och där skildrar han alltså Serbien som ett offer i de jugoslaviska krigen. Och det här sågs nog inte med blida ögon. Så när han fick Heinrich Heine-priset 2006, och då undertecknades det många listor på att han inte skulle få det. Men jag kan förlåta honom för mycket, för han har alltså skrivit manuset i Der Himmel über Berlin, som är en av mina favoritfilmer av Wim Wenders. Så att Han är nog en sån här ganska typisk akademin-vinnare. 77 år. Det är lite så här, tack för lång och trogen tjänst, tycker jag, vad det gäller Peter Handke.
Mm. Nu tror jag att vi har vår tidigare kollega, litteraturredaktören Gunjard Wikholm, med oss på tråden. Du är pensionär nu idag, men vi har nu fått ringa upp dig för att kolla lite vad du tycker om valet, i synnerhet av Olga Tokarczuk.
Jag tycker ju att det är helt fantastiskt och jättebra på sin plats. Och jag skulle säga att hon har en koppling till Tove Jansson som kanske inte många känner till. Och som jag inte heller visste om förrän jag intervjuade henne på Bokmässan i Göteborg för ja, kanske ungefär 10 år sedan. Och då hade hon noveller som var nyöversatta och aktuella. Det var inte de här breda romanerna. Och då sa hon att jag frågade någonting om det här. Att hon har någon författare som hon verkligen liksom tycker om sättet att skriva. Och då sa hon att Tove Jansson är min favoritförfattare.
Mm.
Jag kanske ljuger lite, men det finns alltså i arkivet och det finns precis på det. Och så sa hon också att hon beundrar henne därför just för hennes, de här karaktärerna. Och det här jätteliksom varma, mänskliga sättet hon skildrar sina typer i Mumindalen. Så att här har vi en sån här Mumindals fantast nu som har fått Nobelpriset.
Mm. Har du koll på Peter Handke? Har du läst honom?
Peter Handke har jag läst. Alltså jag älskade Peter Handke någon gång för länge sedan. Och det var en före det där Himmel över Berlin. Jag tror det hette någonting med kvinnans vänstra hand och nu minns jag inte.
Den vänstra hänta kvinnan.
Den vänstra hänta kvinnan. Och det var någonting jag har sett att skriva som var just så här liksom elegiskt, drömskt och mycket intelligent. Så där så att man som läsare på något sätt fick mycket mer än om man läser någon slags bekräftelselitteratur. Det var liksom, det var nog poesin främst tror jag. Och det där, så ska jag säga som Anna, att har vi nu inte älskat den här Himmel över Berlin, i synnerhet filmen.
Ja.
Alltså filmen, han hade skrivit manuset.
Ja.
Men jag tänker ännu, någon sån här stund där, vet, när man har för sig själv och kanske läser något högt för sig själv så här, någon text. Så då kommer det ofta i mitt huvud det här. Och jag tror att jag säger fel, det är väl Wenn das Kind ein Kind war.
Mm.
Ni vet den där.
Jo.
Det är magiskt och det är forever. Så att det som jag funderar på över valet här var nog, jag blev lite, jag skulle säga att det var en skräll att det kom 2 europeer.
Mm.
En man och en kvinna väntar jag med, men jag tänker Handke var outren verkligen. För att hans, det här kontroverserna som vi pratade om, och det här hans serbiska, de här pro-serbiska ställningstagandena. Så de var lite på något sätt, ja, det kändes lite märkligt. Men visst, han är säkert värd litterärt, det tror jag.
Jag kan berätta, hör du Gunnjärd, att Handke regisserade själv filmatiseringen av Den vänsterhänta kvinnan som hade premiär 1978. Så att om du tyckte om boken så kanske du borde gräva fram filmen.
Wow, det ser du, det här är vintage hela vägen, så här är det när man är äldre. Vi har varit med förr.
Ja.
Okej, men tack för tipsen, vad bra.
Jag tänker ännu på det här med Olga Tokarczuk på något sätt, eftersom hon är icke väl ansedd av de polska makthavarna i dagens läge. Hon skriver ju böcker som går stick i stäv med den bild som man vill ge av Polen idag. Så nu undrar jag lite, vad tror du att det här priset kommer att betyda för hennes författarskap i Polen? Hon är ju väldigt hyllad och uppskattad av läsarna. Men kommer liksom makthavarna på något sätt att ställa sig där till hyllningskören? Eller tror du att man kommer att försöka trycka ner det?
Alltså det är ju helt klart att de som har makten nu, alltså de här högerextremistiska krafterna kan man säga. Mm. De är ju inte bara höger utan extremister som försöker få både journalister och författare att hålla mun riktigt noga. Så det är därför jag tror nog att de kommer att försöka sätta käppar i hjulet för henne. Men frågan är om de kan dela inte.
Mm.
Men de ser nog inte här med några blida ögon.
Nej.
Och därför är det ju nog ett bra val. För demokratin i Polen också, för hela Europa,
ja,
skulle jag säga.
Ja.
Kan man tänka sig att det här valet kunde faktiskt också uppmuntra Polen till att se över sin historia? För det är ju det som är hennes tema, att det är inte så att judarna bara försvann, utan de var faktiskt en integrerad del av Polen fram till förintelsen.
Jo, alltså jag var själv i det här nya judiska museet som är faktiskt ritad av en finsk arkitekt som jag just nu inte minns vad han heter. Och tänkte på det här i vintras, de här sakerna. För nu skriver de ju hur det skulle behöva skrivas om då, alltså verkligen. Eller gås igenom, för att nu har de ju förfalskat historien åt andra hållet på något sätt. Att de, jag menar skolböcker och sånt, är säkert vad jag förstår.
Jo, Polen framställt som ett offer, medan de också var förövare så att säga.
Så att det här är nog på det sättet, ju mer vi pratar om det här, så desto bättre blir valet av Tokarczuk. Både litterärt och annat, ska jag säga. Att det fyller de här kraven på god litteratur. För det ska ju inte bara liksom bekräfta och vara en sån här bok som man myser med när man tar sitt te på kvällen, tänder sitt ljus eller tar sitt glas vin eller så. Litteraturen har ju nog också andra funktioner.
Ja, det här är ju verkligen rågbröd. Både Tokarczuk och Handke, det är att sätta en kaka rågbröd i handen på folk när man sätter boken i handen.
Ja, men vad är bättre än det?
Ja. Absolut.
Och hon är dessutom alltså översatt, alltså det finns mycket översättningar till svenska. Ja. Så att det finns faktiskt en möjlighet att bekanta sig med henne och jag ska genast ta itu med det, erkänner jag.
Ja, men det är alltid roligt med de här priserna också, för att man får ju upp ögonen för nya författare som man kanske inte har hört talas om heller, för att det är ju kanske också lite av en generationsfråga beroende på var man bor, var i världen du befinner dig, vad du är intresserad av. Det finns så mycket författare så att man kan rimligtvis inte känna till precis alla, men jag skulle nästan våga påstå att det blir julklappar av de här bägge författarna det här året.
Ja, i synnerhet den här Olga Tokarczuk alltså, som har skrivit många genrer och också helt populära böcker, så att hon är, trots att jag nu erkände att jag inte har läst henne, så finns det många människor som har läst henne. Och hon är faktiskt en ovanligt populär Nobelprisvinnare.
Och vi får alla ta och förkovra oss här nu då under de här mörka höstkvällarna. Som du, Gunjard Wikholm, också sa där, att det är perfekt tid att ta sig an det här. Ifall man är sugen på rågbröd, som ja. Marit var inne på där. Stort tack till er, Gunjard Wikholm, Anna Dönsberg och Marit Lindqvist. Nu vet vi då alltså att Nobelpriset i litteratur 2018 går till polska författaren Olga Tokarczuk och sen priset för året 2019 till den österrikiska författaren Peter Handke. Mer om det här kan du givetvis också läsa på vår webb svenska.yle.fi.